Ja, vad roligt att få vara tillbaka här igen. Howdy! Jag har ju varit lite i Amerika och där fick jag lära mig lite Texas-dialekt. Vet du? Så fick jag se en engelsman och blev jag inspirerad. Jättetrevligt. Det är alltid gott att komma hit och känna den här öppna atmosfären. Här finns det vänner som vet vad det är att be. Det skulle vara en stor förmån om ni kommer ihåg att be för mig. Så är det. Tänkte jag skulle berätta lite grann. Det är ju så att jag har ju arbetat då som pastor faktiskt för de som inte går i kyrkan. Det är lite grann mitt kall. Så när jag är på en MC-träff eller ett raggarsammanhang och så här då, vi kommer i samtal, så händer det att jag frågar om de går i kyrkan. Och då säger de för det mesta nej. Och då säger jag, ja vad bra, då är din pastor. Och opponerar sig då och säger, nej, stopp och belägg, du får inte hindra mig att sköta mitt jobb. Så är det ju. Och så börjar vi prata lite grann om det där. Och Peter har varit ute med mig några gånger också på lite olika sammanhang. Och jag älskar att vara ute bland människor som faktiskt inte känner till det här med kyrkan och allt det där. Det finns många som undrar om Gud, men de kommer inte på det här med att de kan gå till kyrkan. Och jag har också mött människor som upplever att, och tror alltså i sin enfald, att kyrkan är liksom en sluten klubb. Och då talar vi om frikyrkan. Svenska kyrkan tror de att det kan man väl komma och gå lite mer som man vill. Men just det här med frikyrkan då, så här, det är en sluten klubb. Och dit går man ju inte om inte man får en väldigt speciell inbjudan. Och det är ju väldigt tragiskt, för de har ju fått det helt om bakfoten. Men det är så. Och som sagt, vi talade om att vi ska få ta en kollekt i biblar. Det här är den svenska varianten. Och det är några hundra kvar av 70 000. Som vi har gett bort till människor. Och det är ju inte så att vi har gödslat med det här på de här olika träffarna. För då hamnar det i papperskorgen och det slängs som reklam. Utan många av dem som har fått det här har vi tagit i hand. Har vi pratat med. Vi gör så när vi har en monter på Svenska mässan. Där var vi exempelvis nu i januari. Och sen har jag varit nere i Halmstad. Och så här, och Stockholmsmässan, det rör sig om, det är 60-70 000 människor som kommer de dagarna då MC-mässan är där. Och så står det bara en lapp, varsågod och ta, på ett bokställ. Och så är man naturligtvis alert och vaken om det är så att man ser att människor står där och tvekar eller är nyfikna. Så är man ju liksom fram och pratar med dem och så där. Och så blir det lite olika samtal om sådana här viktiga saker som livets nödvändigheter, som cylindervolym och gaffelvinklar och annat. Men rätt vad det är så hamnar man hos Jesus. Det bara blir så. Och jag har sett människor som smiter förbi, de går något varv som katten runt het gröt ungefär, var till slut kommer de närmare och närmare, och rätt vad det är så åker en hand ut och tar en bibel så här och stoppar ner. Ja, det gör ju inget. För jag tror nämligen att om man får en bibel i ett positivt laddat möte, då läser man. Och jag jobbar ju över hela landet i olika sådana sammanhang. Och utgår härifrån Östergötland då. Och då finns det något som heter Krusarklubben. Det är en maillista på, jag vet inte hur många hundra de är nu i den här regionen. De brukar ha sina åkningar och åker tillsammans och så här. Och det är på några av de där turerna de har, så bland annat den som är på hösten, sommen runt. Det är tradition nu i många år att jag har ordnat med en ljudanläggning. Då står de utanför Folkets park, och det har ju nu blivit Pingstkyrkans kyrka. Men det var ju långt innan dess, så har de alltid samlats på parkeringen där ute. Och så har vi haft ljudanläggning, och så har de fått den hjälpen då att informera. Och sen så är det jag som ska ordet, och då berättar jag om Church on Wheels och lite annat. Och drar någon rolig historia så här. Och, ja, har ni hört om pastorn och busschauffören som dog och kom till Sankte Per? Har ni hört den? Den brukar de gilla, så det. Jo, det var ju så att de dog, va? Samtidigt. Så de kom ju inte till pärleporten på samma gång. Och det här var ju en frikyrkopastor, så han var ju vattenkammad, välpolerad och dresserad och allting ordentligt. Så han lät ju naturligtvis busschauffören gå före. Och det vart ju klang och jubel och välkommen hem. Oh, Sankt Ann, vad roligt. Då sa Sankte Per, stopp. Stopp. Du vet, han vart ju... Släpper in busschauffören, men inte herren tjänar. Han vart ju upprörd. Ja, men det är skillnad, sa Sankte Per. Skillnad, vadå? Ja, du höll på där och mässa och mässa och mässa. Du vet, de somnar ju varenda en. Men du förstår, när han var ute och körde buss, och satt de och ropade till Gud varenda en. Så därför är jag både pastor och busschaufför, för säkerhets skull. Och så ber jag om Guds välsignelse över dem. Och det har jag gjort i många år. I ett sånt där sammanhang då, så var det en som kom, och det var senare en annan tid på året, och de hade haft en annan åkning och jag hade inte varit med. Och så träffade jag då det här paret, och de såg bekymrade ut. De brängde inte på mig, men de var mäkta bekymrade. Och så sa jag, du var inte med. Ingen välsignelse. Mm. Då gick det som det gick. Det var någon som har kört i diket. Ja, men alltså, det är ju på det här viset att människor har ju olika uppfattningar om det här med Gud. Om man då tar en plus- och minusskala, så finns det människor i Sverige som är så, de är så lurade så att de är på minus 10. Att få upp dem bara på 0 är ett stort steg. Och kommer de över 0, ja, då är de nästan hemma. Att vara ute, att få ge ett Guds ord. Få berätta om vem Jesus är. Få ge dem en bibel. Det är vad jag älskar. Och det här med Guds kraft är mycket vi pratar om det i våra kristna sammanhang. Och det är viktigt. Guds ande, att vara döpt i den heliga ande, att uppleva smörjelsen. Och du vet, det är ju ett försmak av det himmelska. Det är en pant på någonting mycket, mycket större som komma skall. Och det här talar vi då om när vi rör oss med den heliga ande och blir uppfylld av anden. Då talar vi alltså om uppståndelsekraft som uppväckte Jesus från det döda. Och den kraften är i oss. Och då kan man ju undra, Free Church, är det så att ni måste faktiskt, för ni är så besvärliga och tjorviga som människor, så att ni måste ha uppståndelsekraft över er för att träffas i kyrkan? Ja, jag har funderat ibland. För du vet, man pratar så mycket om Guds kraft i kyrkan, och så hänger man på sig rocken och går ut, och då lämnar man liksom kraften kvar i kyrkan på något sätt. Ja, men missförstå mig rätt. Jag tror inte att ni måste ha Guds uppståndelsekraft över för att ni ska kunna trivas ihop några timmar i veckan. Eller är ni sådana här? Det tror jag ju inte. Utan det är ju till för något annat. Och det starkaste jag har varit med om, det var i Danmark. Jag tror faktiskt att Peter var med. Då var det alltså ett par här ifrån Linköping som fick syn på mig i Danmark på toppenträffen uppe på Skagen. Och då var det alltså 20 000 nordeuropeiska MC-folk i alla former och storlekar. Galningar, det var Sodom och Gomorra, det var syndens näste. Men där synden är stor är nåden ändå större. Och där hade vi en social verksamhet dygnet runt med jour och pratade med folk och hade kafé och tog hand om både det ena och andra. Och de fick då syn på oss. Mig kände de ju då och sa, ja, men är du här? Och de vet att jag är pastor. Kan inte vi få hjälp att göra om våran vigsel bland våra danska vänner? Vi har gift oss i Sverige, så det är klart. Men bara för att få lite för våra danska vänner, göra om det här. Jo visst, det är klart. Det var bara ett litet problem. Och det var det att i Danmark där på Skagen, alla gånger jag varit där det regnar, så kommer det inte uppifrån. Det kom från sidan. Och det var liksom inte regn, utan det var bara vatten. Det var så dimmaktigt dagg i mängder. Och när det är 20 000 människor, då var mängder av stolar, olika storlekar på tält för mat och ölbarer och allt du kan tänka dig och lite till, va. Och det här tältet var ungefär som på Bjärka Säby. Det var minst 500 människor tätt packade. Och när de inte kan ha utaktiviteter utan bara inne och det är mängder med öl, så blev det till slut en ganska otäck stämning. Det blev liksom, det var en brutal atmosfär, det var otäckt. Och MC-kirchen, den danska klubben där, en av killarna där, han var livvakt för kungafamiljen, jobbade inom danska Säpo. Han var lite rädd och tänkte, vågar vi verkligen genomföra det här? Jojomän, sa vi, det ska vi, det vet vi, var ju inte blåögda. Jag tänkte, det ska gå i Jesu namn. Ja, och då gjorde vi så. Jag hade ett amerikanskt bluesband som varit här en del av er har hört, de här Sky Blues Band med Michael Wolfer och company. De spelade på scen och så ordnade vi så att det vart en gång så brudparet kunde komma in och så fram. Och så var det rätt upp och ner en gudstjänst. En vigselgudstjänst. Med avslutning när vi la händerna på dem och bad om Guds välsignelse. Och det här finns bilder på vår hemsida. churchonwheels.se. Folk klättrar på ryggarna på varandra. I denna brutala atmosfär tvärvände alltihop. Och folk stod och grät. Och fattade inte varför de gråter. För istället för en brutal våldsatmosfär så var Guds ande bara full. Det var det starkaste jag har varit med om utav att uppleva Guds ande. Sen är det saligt när vi har bönemöte och ande och sköljer över oss och vi kan ramla och vi kan joddla och vi kan göra allt möjligt. Ja, halleluja, vad härligt. Men du förstår, när han vänder 500 vilt festande människors brutal våldsmentalitet till att stå och gråta och undra, vad är det som händer? Och vi hade att göra på vägen hem sen på färjan och på kvällen där, hela tiden. Då kom folk och högg mig och sa, du, vad var det där? Det var Gud, sa jag då. Var är det? Ja, det var det, ser du. Jaha. Och så fick man berätta lite grann, så fick man ge dem en bibel. 2008 så fick vi ner, vi tryckte upp 3000 såna här biblar på ryska för en klubb som heter God Squad. Det är en sån här internationell bikerklubb. Det betyder Guds avdelning, kan man säga. Guds, ja, avdelning, grupp. Det är militärterm. Och det gjorde i Ryssland, så att den här bibeln är så dålig så den ska man inte använda, för då ramlar ni isär. Det var ju inte bra. Och då fick de syn på det på internationella bibelsällskapet, att det här var ju inte bra. Så de såg till att vi fick 3000 till. Så vi fick in 6000 biblar. Och så hade vi missionär nere i Odessa. Där var vi på en stor MC-träff med 5000 människor. Och vi tog nästan över stundtals där, en grupp på 10 personer bland 5000 ryssar och ukrainare och östländare. Därför att Gud var där. I ett sammanhang så skulle bandet få spela, och dagen innan, för det var så nästan en hel veckas festival, dagen innan hade fått ett profetiskt budskap: ni kommer att möta en svart vägg, men frukta inte, jag kommer att bryta igenom. Och så kom det ett antal andra personliga hälsningar det här. När det här Sky Blues Band skulle upp och spela, och de var alltså ett amerikanskt bluesband, det var alltså lite grann av en kulturkrock också, för allt annat som hade spelat var allt annat än det. Då står det alltså en hel drös på 20-25 stycken svartrockare som ser ut som fågelskrämmer, vitmålade och med tatueringar och svarta rockar och såg ut. Och de var så arga, och såg där och blängde, för det här var inte vad de hade väntat sig. De skulle ha sån där punk som ser ut, det är ungefär som man går in på en mekanisk verkstad liksom och sätter mikrofonen till något, va. Det är bara ett oorganiserat oväsen. Och så är det ett bluesband istället, det gillar ju inte de alls. Så de stod där och blänger och blänger, och vi kände liksom, och det är bara bölja atmosfären. Efter ett par tre låtar så började någon att släppa knytnävarna så här, och någon började jassa lite grann, och efter ett antal låtar till så dansade de vilt och var hur glada som helst. Och sen när vi gjorde en inbjudan så var det alltså Lämmel tog bort till våra tält, och då hade vi biblar och ge bort och kunde berätta om Jesus så gott vi kunde med tolkars hjälp och så vidare, va. Och då är det en kille från Estland eller Lettland, långhårig, tatuerad och ringar både här och där, som står och pratar med mig om motorcykel och vad vi är för några, och så får han reda på att jag är pastor. Jaha, sa han, då vill jag ha välsignelse här och nu. Ja. Och han stod i vakt, och jag tänkte, jag får be för Karn, så jag gjorde det i Jesu namn, det händerna på honom. Sen flög han på mig och kramade mig och pussade mig på kinden och var jättetacksam. Han har fått Guds välsignelse. Han fimpade sig i äten och slängde undan ölen. Han ville ha välsignelse. Nu är det så att vi... Ni vet ju det är Ukraina. Ryssarna är ju där, du vet. Krim och så vidare. Va? Det är en kille som heter Pasha som är ledare för det här. Han har kontaktat oss och frågat, kan vi få hjälp med 3000 biblar till? Ja. Och sen har jag skickat vittnesbörd då, som har hänt. Jag pratar med honom. Man kan ju prata med datorn idag. Med Messenger. Och då han nästan grät och sa, du kan inte fatta, säger han, hur många som har kontaktat mig för mitt namn och telefonnummer står i Bibeln. Och det här har de då genom vår svenska missionär, så har 6000 biblar gått ut i lite olika kristna klubbar. Och folk har fått sådana här biblar, kontaktat honom. Där berättade han en kille som satt i fängelse i Donetsk, där kriget är nu. De har flyttat fångarna där och den fångarna till och med hamnat i samma stad som Pasha. Så han är där av bibelstudier med honom i jämnära mellanrum. Han kommer förmodligen sitta inne i hela livet. Men han har fått möta Jesus för att han fick en sån här. 3000 tycker vi är för lite. Vi siktar på 10 000. Och vi ska också trycka 10 000 svenska. Det är vad vi ska göra. Och när det gäller det här arbetet så är det så att jag har ju fått krympt tjänst hela tiden. Fram till sista åren så körde jag buss heltid och jobbade alltså 5% med det här. Och det funkar ju inte. Så att vi kom till vägs ände där vi har antingen tvungna att lägga ner eller få förändring i min tjänst. Så ifrån och med nu 1 januari år så jobbar jag alltså halvtid med Church on Wheels och halvtid som busschaufför. Och jag är oerhört tacksam för det. För de flesta ställen jag åker till så får jag ju ingen ekonomi utan jag är ju där ute. Och här har jag en lapp, ett litet visitkort. Det är en sån här vigsel, det är en kille som är en av ledarna i en internationell klubb som kallar sig för Seven Cruises Riding Club. De ska ha en vigsel nere i Alingsås den 3 juni. Och de har hyrt Nolhaga slott som ligger mitt i Alingsås där i parken. Och kommer att ha kortege som kör genom hela stan. Och mitt i festen så ska jag viga. Och jag brukar alltid dra parallellerna, du vet. Alltså, det går ju att få in evangeliet. Alltså, det är ju inte väckelsemöten, en vigsel. Man ska ha respekt för brudparet, va? Men jag brukar ju ändå fråga brudgummen då. Känner du bruden? Och det är klart de brukar titta på mig så här. Nu är väl lite tossig, va? Ja, men du förstår, det är samma sak med det här. Och så läser jag om paralleller mellan himlen och oss. Jesus, församlingen. Gud har kallat oss till vigsel i himlen. Och det är inga främlingar han ska tussa ihop. Utan livet går ut här på att lära känna Jesus. Och vem av oss begriper inte ett äktenskap när två människor är kära upp över örona och bestämmer sig för att de ska vigas? Vem fattar inte det? Va? Kan det bli enklare att begripa? Och så ser Gud på oss. Han älskar oss med passion och innerlighet. Så han talar om ett bröllop i himlen en dag. Därför att det är en bild som talar om intimitet, kärlek, överlåtelse, närhet. Inte gubben i månen någonstans långt borta, utan det blir nära. Och förändringen som blir när man blir frälst från att inte vara frälst, det är att Gud inte längre är gubben i månen någonstans, utan nära. Det förändrar hela mitt sätt att vara. När jag mötte Elisabeth, jag tog den snyggaste tjejen de hade, en kristen MC-klubb som heter Messines Hallingsås, den tog jag. Jajamänna. Och här var jag ju alldeles. Tänk vad det ställer till konsekvenser i mitt sätt att tänka och vara som människa. Varför? Kärleken hade drabbat mig. Det var inte så att pastorn kom med en lagbok och sa, nu du, jag hade gift mig. Nu du, ska du uppfylla det här. Nej, jag var ju kär i det. Tänk att de bilderna använde Gud och relationen med Jesus församlingen. Ja. Hur som haver, jag är oerhört tacksam om ni vill hjälpa oss. För det är 20 000 biblar vi ska få till. Och det rör sig om en bit över 400 000 kronor. Men Gud har försett. Tänk att vi har fått ihop 70 000 sådana. 6 000 sådana. Ett par 3 000 engelska. Det är helt otroligt. Var kom de pengarna ifrån? Så Gud kan. Och alla bäckar små kan bli en stor å. Amen. Nu skulle jag vilja dela någonting också här som jag har känt att Herren har talat med mig om inför det här mötet. Och det hittar vi bland annat. Så det finns några tankar här. Jesus. Herre, jag tackar dig för din nåd och din barmhärtighet. Och nu ber jag att ditt eget ord ska bli levande. Jag ber om den helige andes hjälp. Att förklara ordet och låta ordet påverka oss. I Jesu namn. Amen. Det är ju så här med Church on Wheels och allt det där arbetet. Jag skulle kunna stå här länge och berätta, för jag har på några år. Vi firar 10-årsjubileum med det nya namnet Church on Wheels här nu i sommar. Så det har varit en tid. Många spännande saker som har hänt. Men det finns alltså några saker som har liksom ringt i mitt hjärta inför den här kvällen och ser. Och det är det som vi hittar bland annat ett ord bara lite kort i Zakaria 12:10. Och läser man exempelvis första versen i det här kapitlet, kapitel 12 i Zakaria, så är det mycket av det du har pratat om idag. Det står så här, en profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Han som har utspänt. Det finns ju vissa ställen, platser, situationer där du och jag stäms till andäktighet och liksom där vi känner oss små och Guds majestät blir tydligt. Det ena är, du vet, om du sitter på en kobbe på västkusten längst ut i havet. Och så upplever du bara havet, detta mäktiga hav. Och så kanske du tittar upp mot stjärnvärlden. Eller du är i Trollstigen i Norge och ser dessa fantastiska massiv, bergsmassiv. Hela naturen vittnar om Guds majestät. Det är hälsosamt. Då går vi till det ordet där i 10, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Tänk en gammal profetia om att någon har blivit genomborrad. Det är länge sedan det här skrevs. Och snart ska vi fira det. Snart har vi påsken här. Men det som jag har tänkt på lite grann, det är just det här. Se upp. Beroende på hur man betonar det kan det bli olika betydelse. Se upp kan vara akta dig. Men inte det. Utan det är så lätt för oss människor att vi blir lite nedstämda. Det är så lätt för oss människor att vi liksom sänker blicken. Det är bara så, vi är människor. Hur andedöpt och härligt frälst du än är, så är du människa. Och jag tycker det är lite tröstlöst när man försöker vara andligare än Jesus. Ha? Ibland behöver jag säga till människor, spänn av, andas lite. Du är människa. Gud vet att du är ett lerkärl. Och ett lerkärl kan se tufft ut, vet du, och det kan vara hårt när du knackar lite på det, va? Och det är så mäktigt så hojsan hojsan. Men det behövs ju inte mycket så spricker det till små bitar. Vi är människor. Vi är människor frälsta av nåd. Och det är så här för oss att ibland blir det lite press på oss av olika omständigheter och skäl. Så blir vi liksom nedstämda och så sänker vi blicken. Och därför har jag känt i mitt hjärta inför den här kvällen. Lyft blicken. Lyft blicken. Se upp. Riktningen. Se uppåt. Se uppåt. Se uppåt. När jag var nyfrälst i Göteborg så var jag ofta uppe på Killes park. Där kunde jag sitta, du vet, och se ner över hela stan. Man upplevde att det var nästan som att se på myrstack, va? Det verkar inte så organiserat allt som får någon kring där nere. Men vad skönt det var. Att få komma upp lite grann. Att få lite annat perspektiv på tillvaron. Att få se det från en annan synvinkel. Du är människa. Det är okej att du känner dig trött. Det är okej att bördan är lite jobbig mellan varven. Gud förväntar sig inte att du ska ha någon superduper historia. Han vill ha människor. Spänn av. Andas lite. Gör något kul. Gud älskar dig. Se upp. Lyft blicken. Det här hittar du bland annat i Johannes 19. Och då har man hållit på med korsfästelsen. Och så kommer de här profetiska orden bland annat. Vi läser från Johannes 19, vers 37. 36. Vi kan ta för vers 35 förresten. Får man sammanhanget där. Johannes 19, 35. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro. Och hans vittnesbörd är sant. Han vet att han talar sanning. Han hade sett korsfästelsen. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat skriftställe säger: det ska se upp till honom som de har genomborrat. Det var Johannes 19. Då bläddrar vi vidare till Hebreerbrevet kapitel 12. Där ska vi stanna ett tag. Tänk att det är fakta. Han är den han säger sig vara. Och han gjorde det som var sagt och det som var nedskrivet. Det är så. Jag har varit i Jerusalem en gång. Och jag har varit där nere i den där kyrkan där de säger att kan ni begripa hur människor kan bli alltså? Du är alltså en jättekyrka och i den lilla stora kyrkan så är det en liten kyrka där man säger att det är Jesus först. Och lite längre bort där la man honom på en sten och där borta var han då i fångan, va? Ja. Men de som har hand om kyrkan för en ekumenisk, de är så osams, förstår ni, så att de har tydligen renoverat och börjat på 1900-talet, slut på 1800-talet, någonting på kupolen där uppe har de renoverat något, va? Men de är så osams så stegen står kvar. Och de är så arga på varandra så polisen får komma dit ibland och skilja de här munkarna åt från slåss. Och det innebär att det är muslimer som har nyckel till kyrkan för det är de enda som inte slåss med dem. Och det här ska vara det heligaste och det innersta av allt vad kristendomen står för. Ja, det är ju bara ett bevis på hur människan är. Och jag tänker många gånger, tänk att Gud får något vettigt gjort. Alltså det är ju nåd alltihop. Ja visst, förstår du. Då har man alltså byggt en historia där han har varit. Och den där stenen när man ligger och gråter och kysser, där har han legat. Jaha, men den stenen var ju ditlad bara för, jag var 20 år sedan. För de bytte sten då. Och så går man via Dolorosa genom gamla Jerusalem, vet du, och där är massa minnesställen var Jesus har gått. Va? Och där stod en nunna och kysste en sten i väggen och den var ju välpolerad. För där Jesus, han har lutat sig mot det där. Ja, han måste ju ha varit oerhört spänstig, Jesus. Alltså vilka vader han måste ha, vilka ben. Därför att den gatan han gick på, den var 8 meter ner. Så när han behövde vila, när han var trött från att bära den där korset, så hoppade han upp 8 meter och lutade sig mot den här väggen som inte fanns. Det är ju ganska duktigt gjort. Antagligen var det en profetisk hänryckning om någonting skulle komma eller något, va? Alltså människor kan hitta på så mycket tok. som sannligen inte befrämjar tron. Jag stod bakom där, tre amerikanare, en troende och två icke-troende, och de pratade om det här, och han som inte var troende sa, men det fattar du väl, sådana här dumheter, det går ju att bevisa att det inte kan vara sant. Och jag höll ju med honom till punkt och pricka, det här är dumheter. Men så kom han upp till den här kyrkogården och den här örtagården där man tror att han har legat. De har hittat gravar i bergen och det finns mycket som stämmer, va? Och där sa man så här, så ligger det till. Och det tror vi, men det har ingen betydelse. För vad är det som har betydelse? Jo, det är att han gjorde det han skulle göra. Han kom som det står skrivet, han levde ut i budskap som står skrivet, och han dog för våra synders skull, och han uppstod för vår rättfärdighetens skull. Så om detta är rätt plats eller inte har ingen betydelse. Oh, då kunde jag slappna av. Och jag andades ut och det var härlig lovsång. Man tänkte, vad härliga människor det finns mitt i allt det här tokeriet. Ja, du förstår, va? Och så står det där i kapitel 12 i Hebreerbrevet. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. För det talas om de som har gått för oss i tro. Som har sett i anden någonting. De har inte fått del av det, för det var ämnat för oss. Men de har gripits av Gud så att de var levande vittnesbörd om vad tron kan innebära för en människa. Och det är den vittnen. Och jag vet inte om det är så här att de ser oss. Det får vi kolla när vi kommer hem. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att de har lämnat ett arv efter sig som kan uppmuntra dig och mig. När det är tungt, när det är jobbigt, när man är trött, när halsen inte bär, jobbigt. Men det är människa, va? Och så står det så här, när vi alltså har så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidanden utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på Guds högra sida om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Tappa inte modet. Tröttna inte. Fäst blicken på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Lyft blicken. Lyft. Och det handlar om din inre människa. Lyft. Du är ett älskat barn. Påsken är på riktigt. Det är ingen Hollywood-fake. Det var ingen stuntman som hoppade in. Vi är inte kallade att hitta på massa tokerier som man kan se i olika sammanhang. Där man dyrkar prylarna runt istället för Gud. Det är därför som vi inte ska hålla på med massa konstiga ritualer. Sen är det naturligtvis så att vi är ju människor. Vi kan ju få rutiner och vi kan få för oss. Ja, men Gud är större. Men tänk er vilken befrielse. Att istället för prylar och ditten och dutten så har jag Jesus. Amen. Därför att människor blir jag besviken på. Och ska jag vara riktigt sanningsenlig, hur långt behöver jag gå för att hitta någon att bli besviken på? Det räcker med badrumsspegeln. Eller hur? Man är så kaxig och kavat och som tror och hej och hå halleluja, så går man dit och ser man dig en svag människa. Det är ju för väl i nåd. Hur skulle det gå för mig annars? Men tänk, nådens folk kommer samman där nådens ande är utgjuten. Bönen och nådens ande är utgjuten. Där vi får uppmuntra varandra. Rätt vad det är så är det du som känner att det är seger upp över öronen. Och då ser du en syster eller broder som känner lite tungt. Ja, då får du dela med dig. Och nästa gång är det din tur. Därför att nådens ande och bönens ande är utgjuten. Och vi kallar att se upp. Lyft. Lyft i blick. Lyft. Därför att du har någonting att fästa din blick på. som inte sviker. Han heter Jesus. Och har han lidit och dött för oss? En sån fruktansvärd död och ett sånt oerhört lidande. Ska han då inte ge oss allt med honom? Har att utstå så mycket smälek och sån skam. Det är ju en sån förnedring så vi kan inte fatta vilken förnedring det är att bli korsfäst i Jerusalem. När han låg där i ett semane så höll han på att dö. Och han hade nog dött. Därför att han var människa då. Om inte någon ängel där hade kommit och styrkt honom. För det var där han vann mycket av segern. Det var dagen innan. I ett semane örtagård. Där han gav det sista och sa, om det är möjligt, låt det gå förbi, men ske din vilja. Det var inte möjligt. Smärtan var ju olidlig dagen efter, men han vann segern på golv där liksom, i Getsemane ganska mycket innan. Du kommer också i dina Getsemane stunder där det handlar om avgörelse, att ta ett nytt steg, att låta Gud ännu mer få inflytande i ditt liv. Ingen kommer undan det. Det finns andliga lagar. Alla har vi ett Getsemane. Alla har vi ett Golgata. Alla har vi en uppståndelse. Men det är mycket lättare att uppstå om man har dött innan. Eller hur? Men vi flyr Getsemane. Vi flyr Golgata. Därför att köttet i oss är inte intresserat. Men anden är. Därför vill Herren säga till dig, se upp. Inte se upp att det är fara. Se upp. Lyft. 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 Lyft någon. Lyft någon. Vi kallar att lyfta människor. Vi är inte kallade att trycka ner. Vi kallar att lyfta. Lyfta människor. Lyft. Herren vill välsigna dig att lyfta. Herren vill bruka dig att lyfta någon. Ge någon något glad tillrop. Säg något gott. Lyft. Jesus, tack för den här församlingen. Tack för vad du vill göra bland mina vänner här. Halleluja. Tack att de får lyfta sin blick och se dig, Jesus. Och här nu ser du de här vännerna i Ukraina. Denna fattigdom, detta korrumperade, syndiga land. Herre, låt oss få in 10 000 biblar till Ukraina. Amen. I Jesu namn. Så ber vi också för Sverige, vårt fosterland. Vi vill ha 10 000 till här också. Herre, hjälp oss. Ditt namn till ära och pris. I Jesu namn.